Temat för den här söndagen är ju då Judasbrevet. Och varför ska vi läsa de här små breven? När vi hade träff i vår lilla grupp, den som informellt kallas gruppen för andligt ledarskap. Det brukar vara Stefan Klingberg, det är Samuel, Alexandra, Mattias Lanelöv och jag. Så kom vi fram till att vi ska titta på de här så kallade småbreven i Nya testamentet, de som inte är skrivna av Paulus. Och Judasbrevet är ju ett sånt brev då. Det är väldigt kort. Och på det sättet är det lite udda. Det är bara 25 verser långt. Och det börjar så här. Texten kommer upp på skärmen. Ett par versar i början. Från Judas, Jesu Kristi tjänare, Jakobs bror, till det kallade som är älskade av Gud, Fadern, och bevarade åt Jesus Kristus. Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. Vi ber. Gud, tack för ditt ord. Tack för det du har lagt på mitt hjärta att säga idag. Gud, tack för att du vill använda oss och våra gåvor. Och tack att du har gett oss olika gåvor, olika personligheter, och vi speglar ditt ord på olika sätt. Men tack för att vi alla får vara dina avbilder. Hjälp nu mig att förmedla det du vill ha sagt idag. Och hjälp oss att vara öppna för ditt budskap. Amen. När Gud skapade människan så står det att han gjorde oss till avbild. Och det här är avbild, det är ju ett litet konstigt ord egentligen, som ju betyder kopia. Gud gjorde oss till kopier. Och det typiska för en kopia är ju att det inte är riktigt likadant som originalet. Vi speglar olika sidor av originalet, för vi är en massa olika kopior. Och när man tittar och vill ha en bild av hur originalet ser ut, då försöker man hitta så många kopior som möjligt för att se vad är det som är gemensamt här. Och så får vi oss en bild av originalet. Det vill säga, genom att se på varann så kan vi få en bild av hur den Gud är. Och vi speglar lite olika sidor av Gud. Och så är det nog också med oss som brukar förkunna Guds ord. Att vi speglar lite olika sidor av Guds ord. Men för den skull så är det ändå Guds ord. Därför att ingen kan täcka hela bredden av Guds ord. Själv tillhör jag de här som är lite nyfiken på vad som finns runt omkring. Vi kan läsa en text och tycka att den är svår att förstå. Och tänka, vad är det egentligen Gud vill ha sagt? Och för min egen del så tycker jag då att jag blir hjälpt av att titta på i vilken situation skrevs det här. Hur såg det ut runt omkring? Hur var det samhälle utformat som fanns när den här texten skrevs? Vad hände i församlingen eller församlingarna när breven skrevs? Det är någonting som fascinerar mig. Och någon annan av oss som brukar stå här skulle kanske inte ha den vinklingen. Men i det fallet så finns det inget rätt och inget fel. Därför att Gud har skapat oss olika och vi speglar som sagt olika sidor. Men Judasbrevet då är det sista av Nya testamentets så kallade katolska brev. Och att det är katolskt har ingenting med den katolska kyrkan och påven i Rom att göra. Det är bara det att katolsk är ett annat ord som betyder allmänt. Och de här breven, de katolska breven, det är 7 stycken i Nya testamentet. Det är Jakobs brev, det är första och andra Petrusbrevet och så Johannes 3 brev, också Judas. Och det är alltså 7 stycken. De anses eller ansågs inte vara riktade till någon bestämd person eller församling som de andra breven där det finns en klar mottagare. Här står det bara inget att det är riktat till det kallade som är älskade av Gud Fadern och bevarade åt Jesus Kristus. Det finns inget geografiskt namn, det finns inget personnamn i adressen på brevet. Och därför kallas det katolskt, alltså allmänt. Det är riktade till för flera församlingar, till flera personer. Det vi kan se då, om man läser noga, det är att den som författade Judasbrevet verkar känna till Jakobsbrevet för att han använder delvis samma begrepp som finns i Jakobsbrevet. Och Judasbrevet i sin tur används då av i andra Petrusbrevet. Och vem är då den här Judas som har skrivit det här brevet? Ja, man vet att sen åtminstone omkring år 200 så har man ansett att han är Jesu bror. Jesus hade ju en halvbror som hette Judas. Och han nämns i Markus evangeliet tillsammans med bland annat Jakob då. När skrevs det? Det kan ju vara intressant att veta. Och som vanligt när det gäller bibelforskning så är då teologerna inte överens. Det finns många olika uppfattningar. Men en uppfattning som jag tolkar som är ganska vanlig är då att det är daterat någonstans inom perioden 50-70. Det finns de som anser att det är senare, men det finns en massa skäl som talar emot det. Men någonstans 50-70, och man tror att Judas då, Jesus som var en yngre bror till Jesus, kan vara född någonstans omkring år 10. Och då är det ju inte orimligt att han har skrivit brevet, för då var han ju i sin kraftsdag. Brevet då, det är ett kort förmaningstal som varnar för irrlärare som verkar inom församlingen. Ibland så tänker vi att ja, men det här med främmande lärare och irrlärare och konstiga uppfattningar som sprider sig, det är ett modernt påfund. Men under hela sin existens har kyrkan kämpat med dem som försökte förvanska evangeliet och hittade på egna tolkningar. Och man försökte alltså tidigt att skapa någon slags renhållningssystem. Att vara tydlig med det här är äkta. Det där är inte äkta. Det där är mänskligt påfund. Och det här är ju en kamp som pågår än idag. Och vi vet inte om de här irrlärarna som Judas då skriver om och proklamerar emot, om de var medlemmar i församlingen eller om de var kringresande förkunnare som reste runt i församlingarna och spred sina läror. Men brevet då har en väldigt stark judisk karaktär. Och det handlar också om vad som ska hända i framtiden. Och det var någonting som var väldigt typiskt för judendom vid den här tiden. Och det har ju gjort då att man menar att brevet nu är skrivet till en församling med judekristna i. Därför att man kopplar till väldigt mycket som var känt inom judendomen vid den här tiden. Ofta så har det varit så också att Judas brev har varit ställt åt sidan därför att det är så kort. Men också därför att det är lite konstigt, tycker vi kanske. Därför att man åberopar skrifter som inte finns med i våran bibel. Man citerar till exempel första Henoksboken och Mose himmelsfärd. Och de är ju inte godkända som heliga skrifter, har aldrig varit det. Men de var väl kända av judarna vid den här tiden. Och det är ingenting som talar emot Judasbrevet egentligen. För om vi läser Paulus tal på Areopagen så citerar han då grekiska författare som åhörarna kände till. Och när Judas skriver det här brevet så citerar han då skrifter som man kände till. Men det innebar ju inte att man accepterade innehållet i skrifterna. Bara för att man citerar då en skald som inte är kristen och som säger något konstigt, så innebär ju det inte det att jag godkänner vad han står för. För att ta ett ganska ruggigt exempel, så Charlie Kirk, han som blev mördad då, högerextremist i USA och som kallade sig kristen, evangelikal, han förespråkade att man skulle tv-sända offentligt avrättningar av människor. Och bara för att man citerar att han har sagt det, så betyder det ju inte att jag håller med om det. Jag tycker det är vidrigt. Och därför måste vi hålla isär de här begreppen. Judas brev då, fast man citerar de här icke godkända skrifterna, så är det ändå Guds ord. Och forskarna är eniga då om att han måste ha en judisk bakgrund. Av hans språkbruk så talade han ett språk som var semitiskt, alltså hebreiska eller någonting sånt här. Och han kan de här hebreiska skrifterna på hebreiska. Och Henoksboken då, som han citerar, den var skriven på arameiska och den kände han också till. Men vem är då Judas? Ja, Nya testamentet nämner fem personer som hade namnet Judas. Det fanns lärjungen och förrädaren Judas Iskariot som nämns 22 gånger i Nya testamentet. Det fanns Judas, Jakobs son. Det fanns Judas från Galileen, Judas som ägde ett hus och Judas som kallades Barsabbas. Brevet Judas kan inte vara någon av de här två bland de 12 lärjungarna som hade namnet Judas. För Judas Iskariot, han var ju förrädare. Så han kan inte ha skrivit brevet. Judas, Jakobs son, han kan inte ha skrivit, för han var inte bror, han var son. Då återstår tre. Och några forskare då, man argumenterar för att Judas Barsabbas är författaren. Och att bror då ska ses som att han är en bror i tron. Men det är inte heller rimligt att tro att det är han som har skrivit det. Judas Barsabbas, han nämns i Apostlagärningarna. Men det står ingenstans att han skulle ha en bror som var så känd att han inte behövde någon ytterligare identifiering utöver namnet Jakob. Det är osannolikt att brevet skulle ha skrivits av honom. Och det var ju så här att om man hade en stor auktoritet, då behövde man ingen närmare presentation. Då var man så välkänd. Det är ungefär som att vi pratar om kungen i Sverige. Ja, men det behöver vi inte säga vem det var, för det vet alla att han heter Karl den 16 Gustav. Det behövs ingen närmare presentation. Men Jesu bror Judas, han var ju inte med bland lärjungarna från början. Men han hade en bror som hette Jakob som var ledare i församlingen. Så om det är Jesu bror Judas som har skrivit Judasbrevet, så räckte det att han åberopade att han var bror till Jakob. För Jakob var så känd att han behövde ingen närmare presentation. Och genom att presentera sig då som bror till Jesus, så fick han auktoritet för att skriva brevet och bli trodd och lyssnad till. Och eftersom han då redan i första versen identifierar sig som Jakobs bror Judas, och det enda Judas och Jakob som uppges vara bröder i Nya testamentet, de är Jesu bröder. I Markus 6 och 3 står det om dem att Jesus hade bröder som hette så här. Annars var det normala sättet att identifiera sig vara hänvisad till sin far och inte till sin bror, om inte nu den här brodern var väldigt känd. Och det var ju Jakob då som var ledare i församlingen. Han var ju väldigt känd. Han var så känd så han behövde inte presenteras. Det räckte med att man pratade om Jakob så visste alla vem det var. Ungefär som att vi i församlingen i Korskyrkan pratar om Samuel, så behöver vi inte säga Samuel Östersjö, våran pastor. För att när vi pratar om Samuel så fattar alla att vi pratar om våran pastor. För han är känd och behöver då ingen närmare presentation. Och som stöd då för att Judas, brodern till Jesus och Jakob, har skrivit brevet, brukar man då ange att han är väldigt förtrogen med Gamla testamentet och med andra traditioner och judiska skrifter som förekom bland palestinska judar på den här tiden. Och andra typiskt judiska uttryck som det här då, att man talar om vad som ska hända vid tidens slut, att det finns en etik i det. Intresset för änglar och de förväntningar som fanns då på att Gud ska döma ondskan. Och förväntan på att Jesus ska komma tillbaka. Det talar ju för att författaren är judisk och från Palestina. Och det stämmer också med Judas som författare. Den enda invändning som man egentligen kan ha, det är då att brevet är skrivet på grekiska. Och det är väldigt bra grekiska dessutom. Och det menar då kritikerna att ja, men det skulle inte en enkel hantverkarson från Galileen klara av. Å andra sidan, i den här östra delen av romarriket så var grekiska kommunikationsspråket. Så för att göra sig förstådd i andra länder eller andra delar av romarriket då, så måste man kunna grekiska. Och eftersom man missionerade, man skickade ut budskapet om Jesus, så var det ganska naturligt att man var tvungen att kunna grekiska. Ungefär som när vi i svensk frikyrka började skicka ut missionärer till Afrika till exempel, så var det ganska naturligt att man läste franska. Därför att franska var kommunikationsspråket som många förstod. Och när man läser missionshistoria så står det då att efter språkstudier i Bryssel så gick han eller hon ut som missionär till exempel Kongo. Och man lärde sig alltså språket flytande. Så det är egentligen inget argument mot Judas, Jesu bror, som författare. Han kunde alltså ha rimlig orsak att lära sig språket. Det vi också kan se är då att den som har skrivit Judasbrevet känner till Jakobsbrevet, och han imiterar stilen och använder då exakt samma uttryck, Jesu Kristi tjänare. Och sen kan vi också se att andra Petrusbrevet i sin tur verkar bygga på Judasbrevet. Så då måste Judasbrevet ha skrivits före andra Petrusbrevet. Och det talar för också den här relativt tidiga dateringen då, någon gång mellan 50-70. Och Större delen av Judasbrevet ingår i andra Petrusbrevet. I andra kapitlet i andra Petrusbrevet finns nästan hela Judasbrevet, om än med lite omskrivningar. Och författaren då till andra Petrusbrevet har i andra kapitlet och de första verserna i tredje tagit in material från Judasbrevet, verserna 4-18. Lite omskrivet, men ungefär 28% av orden ifrån Judasbrevet finns i motsvarande avsnitt då i andra Petrusbrevet. Så det finns en koppling mellan de här breven. Det finns en gemenskap mellan dem. Och många forskare menar då att författaren till andra Petrusbrevet har använt Judasbrevet på ungefär samma sätt som författarna till Matteusevangeliet och Lukasevangeliet har använt Markus. De har känt till Markus när de skrev. Finns det några andra ställen då där Judasbrevet nämns? Ja. Det finns ju de som vi kallar för kyrkofäderna. Och det var alltså ledare i församlingen som också skrev brev, fast det finns inte i våran bibel. Det finns en man som heter Polycarpos som levde mellan 69 och 155. Han var biskop eller församlingsföreståndare i Smyrna på Turkiets västkust, det som idag heter Izmir i Turkiet. Och han blev martyr år 155 för han vägrade tillbe kejsaren. Då var alltså den här Polycarpos som var i 85-årsåldern när han dog för sin tro. Därför att han vägrade att böja sig för makten. Han citerar Judas brev. Så det var känt tidigt. Och en annan kyrkofader lite senare då, som heter Tertullianus. Han antyder då att brevet på hans tid omkring 200 var översatt till latin. Och den äldsta bevarade handskriften då på brevet och första och andra Petrusbrevet är från omkring år 300. Och brevet då inleds som så med en välsignelse och en hälsningsfras som talar om författaren som en viss Judas bror till Jakob. Och brevet då, det består av kritik av den omoraliska hållning som församlingsmedlemmarna borde undvika. Moral och etik i församlingen är inget nytt påfund. Det har funnits genom hela församlingens historia. Brevet då vänder sig mot irrlärare i den kristna gemenskapen. Gudlösa människor som har nästlat sig in och förnekar Gud och Jesus. Det där kan vi läsa om i Judas 3 och 4. Och de hotas med samma straff som det straff som drabbade Israel i öknen. De fallna änglarna och Sodom och Gomorra i Judas 5 och 7. Författaren argumenterar emot villolärare som menar sig vara de verkligt andliga människorna i Judas 19. Och därför så ser man dem som en fara för församlingen. Där de verkar och man deltar. Och man gör kärleksmåltiderna, motsvarigheten till vår nattvard, till någonting som är allt annat än nattvard. Det blir världens galej. Irrlärarna sägs skända kroppen. Man förnekar högre makter och man smädar himmelska väsen. Och man drar jämförelsen då med Kain, Biliam och Korach. Och Korach, han sattes upp emot Mose i fjärde Mosebok 16. Och de ägnar sig åt att förstöra församlingslivet. Men de kommer att straffas, står de i Judas 8-16. Läsaren av brevet då ska minnas apostlarnas lära och att det förutsåg att hädare skulle uppträda den sista tiden, står de i 17 och 19. De uppmanas att hålla fast vid tro, bön, kärlek och hopp om den slutliga frälsningen. Och att man ska vara rädd för synden, men man ska också känna medkänsla förbarmande Och brevet avslutas med det som på finspråk kallas för doxologi, en lovprisning i Judas 24-25. Och många tycker då att brevet är väldigt negativt och att det innehåller för mycket spekulationer om framtiden för att vara värdefullt. Och det är inte så hemskt många nytestamentliga forskare som har ägnat sig åt Judasbrevet. Och i dagens kristenhet så är det ju inte speciellt använt. Jag satt och funderade, har jag någonsin hört någon som har predikat ifrån Judasbrevet någon gång? Jag brukar, tycker jag själv i alla fall, komma ihåg udda predikningar. Men jag kunde inte komma på någon faktiskt. Men som jag sa nyss så varnar brevet för farliga inkräktare som verkar vara kristna men som inte är det. Det står inte tydligt någonstans vad de här inkräktarna lärde och trodde. Men deras sätt att uppträda avslöjar dem. Men det är ändå svårt att riktigt identifiera de här. Vad var det de sa egentligen? En vanlig uppfattning är att de var gnostiker. Och vad är gnostiker för någonting då? Ja, det var en religiös rörelse som betonade gnosis, andlig insikt eller kunskap. På 80-talet, när framgångsteologin bröt igenom i Uppsala, så mötte jag många människor som pratade om att man hade fått en speciell uppenbarelsekunskap från Gud. Och den stod över allting annat. Och man nedvärderade de som inte hade fått den här högre uppenbarelsen från Gud. Och gång efter annan i historien så kan vi se att det dyker upp människor i kristna sammanhang som hävdar att man har fått en uppenbarelse som står över oss andra och vårt sätt att se på Bibeln. Och det är alltså någonting som vi ska se upp med. Man kan använda de här uppenbarelserna för att skaffa sig egen makt. Man styr profetier och så vidare och budskap i gudstjänsten. Edin Lövås, som en del av er kanske kommer ihåg, har skrivit en bok en gång om maktmänniskan i församlingen. Hur man försöker skaffa sig makt för att få styra och ställa med hjälp av påstådda uppenbarelser. Gud kallar människor till olika uppgifter i församlingen. Det är inte det jag argumenterar emot. Men när man säger att jag har fått en speciell uppenbarelse från Gud som bara jag har fått, så då blir det problem. Då vållar det konflikter. Och de här gnostikerna då, de hävdar att den andliga insikten eller andliga uppenbarelsekunskapen, det var vägen till frälsning. Och den gick före tro och gärningar. Och den här kunskapen då, den var väldigt exklusiv och inåtvänd. Och man menar att man visste saker om Gud som ingen annan visste, som ingen annan hade fått kunskap om. Och den var nödvändig för att befria själen då från den materiella världen. Och man blandar gärna från olika trossystem också. Man har influenser från judendom, kristendom, grekisk filosofi, egyptisk och babylonisk religion. Och den tidiga församlingen, den avvisade de här lärorna. Och det här kan vi se idag när österländskt inflytande kommer in. Vi kan se på det här med till exempel yoga. Allt som sägs vara yoga är inte yoga, för sånt är gymnastik. Och varför man kallar det yoga fattar jag inte. För det är det inte. Yoga, det är ju ett österländskt filosofiskt system med rötter i hinduismen, där man har hemliga mantran och så vidare och åberopar hinduiska gudar. Det är yoga. Men det här tränger sig in här och var. Och det blir mycket bråk när man stänger dörren då för att försöka hålla rent. Jag vet att till exempel Furuhjulskyrkan i Alunda hamnade i konflikt med Östhammars kommun därför att man vägrade att släppa in undervisning om yoga i Furuhjulskyrkan. Med följden då att kommunen bojkottar församlingen. Man vill inte hyra lokaler, församlingar i Alunda och så vidare av församlingen. Därför att man håller den här gränslinjen klar. Och jag tror att vi ska vara medvetna om att det finns en gräns. Det här är okej att göra i våra lokaler. Men det här är inte okej. Men som sagt, det går inte att avgöra om de här villolärarna tillhörde församlingen eller inte. Eller om de var kringvandrande missionärer. Det man kan se i alla fall då är att brevet är ställt till en judisk församling i syfte att förmå de som trodde på Jesus att inte lyssna till er lärarna som verkade, utan man ska hålla fast vid apostlarnas lära. Och brevet då betecknas som katolskt, som sagt, det betyder som allmän, och skulle vända sig till kristna allmänhet. Idag så tror nog de flesta forskare ändå att brevet är ställt till en församling, vi vet inte vilken. Och vi kan tycka också då att tala om renlärighet låter hårt och känslokallt. Men vi måste vara vaksamma också här i Frövi. Allt som påstår sig vara kristet är det inte. Och själv så blir jag väldigt upprörd när man i den politiska debatten utnyttjar religion som ett medvetet sätt att skapa ökad polarisering i samhället. Av frukten så känner man trädet. Och brevet slutar så här. Han som kan skydda er från fall och ställer er inför sin härlighet, fläckfria och jublande, den enda guden som har räddat oss genom vår Herre Jesus Kristus. Hans är härligheten, storheten, styrkan och makten före all tids början, nu och i all evighet. Amen. Vi ber. Gud, hjälp oss att vara andligt vakna så att vi kan se vad som är ifrån dig och vad som inte är ifrån dig. Gud, hjälp oss att se att det är du som är centrum. Att det är du som ska ha vår tillbedjan. Att det är du som ska ha vår lovprisning. Gud, hjälp oss att se och förkunna att din frälsning är för alla folk och att allt det vi behöver för vår frälsning finns i ditt eget ord. Tack Gud för att du har gett oss Bibeln och dess innehåll för att vi ska ta till oss det och kunna leva efter det och se att vägen, sanningen och livet är din son Jesus Kristus. Amen.